och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödlige, osynlige, ende guden i evighetens evighet. Amen. Så skriver Paulus. Alla bibeltexterna för den här söndagen handlar just om kallelse, om tjänst, om olika uppgifter i Guds rike. Ibland kanske vi har använt de här begreppen lite felaktigt med kallelse och tjänst. Som att det handlar om heltid, att få pengar för att jag är kallad av Gud till pastor eller missionär eller så. Men i Guds ord så används det här för alla. Alla är kallade att vara Jesu Kristi lärjungar och följa honom. Och alla finns det gåvor för, står det i första Korintherbrevet. Åt var och en ger anden gåvor. Och alla har en uppgift och en tjänst i Guds rike. Det är inte bara ett fåtal liksom experter, utan var och en. För Paulus så var det ju apostelns tjänst som var hans uppgift, som vi läste här. Vi tar nästa bild. I Efesierbrevet 4 så står det om olika tjänster i församlingen. Om apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare. Inte för att bara de ska liksom finnas där och fungera, utan de skulle utrusta alla till att fungera i sina gåvor. Apostel är ju speciellt att vara pionjär, att gå till de som inte har hört evangeliet, att lägga grunden för församlingen. Och sen lämna över, verkar det vara apostelns uppgift. Att liksom han lämnar över och så går vidare till nästa ställe. I första Korintherbrevet 12:7-11 där räknas upp olika gåvor som vi får del av. Jag tar bara lite allmänt här i början, för jag tänkte det kan vara bra att påminna sig om vad är det Bibeln säger om det här. Nästa bild. Det talas om vishet, kunskap, tro, helande, kraftgärningar, att profetera, att urskilja, tungotal, uttydning. I Romarbrevet, i 12:e kapitlet, finns också en sån här uppräkning med lite annorlunda betoning, kanske som vi tänker med lite mer naturliga gåvor. Att tjäna varandra, att undervisa finns med där också, att förmana, att ge frikostigt, att leda, att visa barmhärtighet. Och i Gamla testamentet och på några ställen i Nya också så talas ju om just sång och musik och kreativitet och hantverk och så, som gåvor som Gud ger till oss människor. Någon menar att det inte bara de här nio i första Korintherbrevet där, utan 25-tal olika gåvor i alla fall som vi kan liksom se i Guds ord, som Gud delar ut just för att helheten ska fungera. Jag tror att det är bra att ibland liksom stanna upp och tänka att vad finns jag i det här? Vad är det Gud vill för mig? Vad är det som är min gåva? Vad är det som är min uppgift? Och inte bara tänka att det är för andra. Det är för mig. Ja, jag lämnar det. Jag skulle vilja stanna vid fem ord i det här bibelsammanhanget som jag läste. Där Paulus, som Paulus liksom, när han lyfter fram sin speciella uppgift, så är det de här orden han, som liksom, han betonar på något sätt. Vi kan ta nästa. Och det första ordet, det är kraft. Han säger ju så här som vi läste. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Jesus Kristus, vår Herre. När Paulus möter Jesus på Damaskusvägen, då var det ju en kraftmätning utav riktigt kraftiga grejer som hände. Han skriver ju själv där: jag var en våldsman, förföljare och hädare. Och vi skulle kunna lägga till mördare, för det står att han gillade när Stefanos blev martyr lite tidigare. Den Saul, han möter Jesus där på Damaskusvägen. Och en starkare kraft än den han själv levde i och representerade. Och det står att han slås till marken på vägen där. Han bländas av ett överflödande ljussken. Och han hör en röst som säger: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och man kan ana att han ligger där i gruset och kvider. Vem är du, Herre? Han har mött någon starkare än sig själv. Och så hör han: jag är Jesus, den som du förföljer. Och så står det att han kan inte se, han får ledas in i stan. Han sitter ensam i 3 dagar. Och så skickar Gud Ananias till honom med 3 budskap. Saul, min broder, du ska få din syn tillbaka. Du ska bli uppfylld av den heliga andes kraft. Och du ska bli ett redskap som jag ska använda för att gå till dem som inte har hört, till hedningarna, till icke-judarna. Från den stunden så verkar det som att för Paulus så är det här med kraft och den helige andes kraft så betydelsefullt i allt det han gör. I 1 Korinthierbrevet 4:20 så säger han att Guds rike, det består inte i ord utan i kraft. Och i Galaterbrevet 2:8 så säger han att han som gav Petrus kraft att vara apostel för judarna, han har gett mig kraft att vara det för hedningarna. Och i brevet innan här, i 1 Thessalonikerbrevet, så säger han: vårt evangelium kom till er, inte bara med ord, utan med kraft och med den helige ande. Och samtidigt så betonar ju Paulus att han är ingen superhjälte. Han är inte Fantomen eller Spiderman eller vad det nu är, de nya såna här superhjältarna heter, det vet jag inte. Utan det är en kraft mitt i hans svaghet. Mitt i svagheten så är det Guds helige andes kraft. Men den är viktig. Ni ser en liten sladd här kopplad i väggen. När jag satt och tittade på den här texten så var det så att samma dag så fick vi en andaktsbok där Ingrid och jag är medförfattare, tänk det. Inte bara Annika som skriver bok. Det är så att en av de här killarna som kom till tro när vi var i Nässjö. Nu är han en mogen man och tillhör missionskyrkan där. Han fick en idé eller vision eller vad man säger att göra en andaktsbok med vanligt folk. Så att han har liksom bokat 365 Nässjöbor och så några andra som liksom med lite koppling för att skriva en sån här för varje dag. Och precis när jag skulle satt med den här texten så tittade jag på för någon vecka sedan där, på just den dagen. Och då var det en troende polis i Nässjö som vi kände väl sedan vår tid där. Och så skriver han och just om hur han hade köpt en ny fin häcksax och skulle ansa sin häck. Och så sätter han i kontakten och så sätter han i kontakten i häcksaxen och så trycker han på knappen och inget händer. Och på affären hade de sagt att det här är den bästa häcksax du kan köpa. Den är verkligen kraftfull och den går med allt till allt. Så funkar det inte. Och han packar ner den i lådan igen och ska åka till affären och skälla ut dem. Ska han dra ur kontakten ur väggen och så tittar han att ja, men jag har nog inte stoppat i den riktigt tillräckligt. Och så trycker han till det 5 mm till. Packar ju sin häcksax, kopplar och den fungerar. Och så skriver han där att så är det också med den heliga andes kraft. Den heliga ande, han tvingar sig aldrig på oss utan vi måste inbjuda honom. Vi liksom måste stoppa i kontakten. Och ibland kanske det också för oss blir på det viset att det blir lite glapp i kontakten. Och så funkar det inte och så känner vi liksom varför är det nu som är fel? Ja, Paulus han var mån om jag tackar min Gud som ger mig kraft och har gett mig kraft genom livet, genom Jesus Kristus vår Herre. Och var det viktigt för Paulus så är det viktigt för oss. Oj, ursäkta. Det andra ordet här, det är förtroende. Paulus han säger så här. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Och egentligen, man kan också översätta det, värd att tro på. Eller att han trodde på mig, säger Paulus. Och det här uttrycket det är skrivet i en speciell ordklass som finns i grekiskan som heter aorist. De har ju också det här imperfekt, dåtid, presens, nutid. Men så finns det också en som heter aorist som betyder att någonting har hänt i förflutna. Men inte bara det utan att det påverkar hela tiden, allt framtid. Ofta används det om Jesu försoning att det hände en gång på Golgata och så påverkar det hela tiden. Men här använder Paulus det om hur Gud trodde på honom. Alltså att det var inte så att han var en våldsman och hädare och förföljare. Och så bättrade han sig lite i taget och till slut så började Gud ha förtroende för honom och trodde på honom. Och så liksom fick han uppgiften. Utan aurist. Att där på Damaskusvägen, medan han ännu var allt det här negativa, så trodde Gud på honom och kallade honom till den här uppgiften som blev hans. Sån är Gud. Han har förtroende, han tror på dig och mig. För Paulus så var ju tvivlen allt det negativa han hade gjort. Ni ser här en liten man på bilden. Inte någon våldsman och på det sättet. Men en liten kille från, jag tror, klass 2 i Eningsboda skola. Som var ganska blyg. Och som inte... Det värsta han visste, det var att stå framför klassen och säga något eller läsa något. Eller... Jag tänkte, jag hittade den här bilden för ett tag sedan. Och så tänkte jag undrar om min fröken Birgit Fredin i Eringsboda, som var ganska tuff. Om någon hade sagt till henne att den där lille killen, han ska bli pastor och stå och tala inför folk. Jag tror hon hade bara skrattat och sagt nej, det finns de som är mycket bättre på det. Men Gud, han tror på oss. Han ser liksom, ja men den personen, den tar jag i min tjänst. Han ska göra det i mitt rike. Och så placerar han in oss. För en del är det som Paulus, att de har gjort så mycket som man tvivlar på Guds nåd. För den skull. För andra är det kanske att ja, men jag är ingenting. Jag betyder ingenting. Jo, Gud tror på dig. Det tredje ordet som Paulus använde här, det är att men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Och det kommer igen två gånger, en gång till lite senare. Jag mötte barmhärtighet. Vad är barmhärtighet? Förbarmande, som det också kan översättas. Ja, det har ju med hjärta, barmhet. Ett varmt hjärta på rätt ställe, kanske man skulle kunna säga om barmhärtighet. Och Paulus, han kände att han mötte Guds eget varma hjärta där vid Damaskusvägen. Det var inte en kraftmätning där han liksom blev överkörd och liksom bara reste sig upp i någon slags hat och så, utan det var en annan kraft. Det var Guds varma kärlekshjärta som förvandlade honom. Jag mötte barmhärtighet. Jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Är det inte lite så att Paulus här liksom försöker släta över det gamla? Jag läste en engelsk översättning, den säger så här: fastän jag var ignorant, alltså det är lite annorlunda. Jag mötte barmhärtighet fast jag var ignorant och liksom inte brydde mig om Gud. Och sån är också Gud i sin nåd mot oss. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare, säger Paulus på ett annat ställe i Korinthierbrevet. Nej, Romarbrevet är det. Det fjärde ordet som finns i den här texten, det är att Herrens nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Herrens nåd överflödade. Och då tänkte jag på en bild från Storforsen, Piteälven, Europas största vattenfall. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna, hur mycket vatten i sekunden som flödar där. Men står du där på våren i islossningen, då känner man sig liten. Det är liksom... Det är bara det dånar, så du hör inte vad någon annan säger som står bara någon meter ifrån. Det här ordet överflödade. Ibland så liksom är Paulus speciell när han skriver, att han liksom sätter till ett extra ord för att riktigt betona det han vill säga. Och här använder han ordet hyper. Vi använder ju det också ibland. Liksom jag var hypernervös eller hyperrädd eller så. Och så säger Paulus egentligen att nåden hyperöverflödade. Alltså han liksom två gånger får riktigt betona hur stor han kände att Guds nåd var här. Det är ett annat sånt ställe, det är Romarbrevet 8:37, där det står att men i allt detta vinner vi en hyperöverväldigande seger genom Jesus Kristus, vår Herre. Där använder han det igen liksom, för att liksom, riktigt betona hur stor den var. Det här med nåden för Paulus, det var liksom inte bara något flummigt att jag har fått nåd och nu liksom kan jag göra vad jag vill. Utan den har överflödat i tro och kärlek. Alltså nåden liksom, genom honom så formades den till att fungera i tro och kärlek till Jesus och till medmänniskorna. På ett annat ställe i Titusbrevet säger han att Guds nåd fostrar oss till att leva rättfärdigt och gudfruktigt i den här tiden. Alltså den här överväldigande nåden, den kanaliserades ut till medmänniskorna. Jesus han säger ju det, den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mycket. Och så tror jag det var i Paulus liv. Han kände att han hade mött den här hyperöverflödande nåden. Och då kunde han inte annat än att liksom låta den få prägla hans liv. Kristi kärlek tvingar mig. Lämna mig inget val. Om han har dött för mig, om jag har fått uppleva den här nåden, då måste jag liksom föra den vidare till andra. Det femte ordet, det hittar jag ingen bra bild till. Tålamod. Jag vet inte hur beskriver man tålamod. Ni kanske har någon bra tanke om det. Vad sa du?
Fisk.
Fisk, ja kanske det. Att sitta och meta, ja. Ja. Men när Paulus talar om tålamodet här så säger han så här. För att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Först mot mig och sen mot alla de som skulle komma till tro. Alltså Paulus ser sig själv som ett exempel. Som en Guds illustrationsbild. Som att Gud liksom... visade honom sin överväldigande nåd och så ställde honom där att titta här vad jag har gjort med Paulus. Kunde jag göra det med honom, då kan jag göra det med varenda en av er. Han säger, Gud vill visa sitt tålamod. Han får vara en förebild för andra på Guds nåd och Guds tålamod och Guds barmhärtighet. Och så säger Paulus ett ord som bara används i Timoteusbrevet och Titusbrevet. Men där använder han det fyra gånger riktigt för att betona saker. Det är ett ord att lita på och värt att ta emot av alla. Det kommer igen 4 gånger i brevet. Det här är ett ord att lita på och ta emot av alla. Och så brister han ut i en lovsång till slut till Jesus Kristus som kung. Som den evige, som den odödlige, som den osynlige, som den som inte kan liksom drabbas av förgängelse och korruption och så vidare. Utan han är hela tiden densamme. Du och jag är kallade att vara lärjungar. Att vara lärjunge är att vara i tjänst. Det kan bara ske i andens kraft. Gud tror på dig. Han har gåvor som han vill ge dig. Han vill visa sin barmhärtighet, sitt tålamod, sin nåd till alla människor. Och ibland så är kanske den här vandringen med Gud liksom väldigt vardaglig. Men det är steg för steg som lärjunge vi följer. Ibland får vi vara med om speciella saker. Men oftast så kanske det är liksom bara att vi går, vi följer. Vi gör det som han har bett oss göra. Ibland kan det vara så fruktansvärt dramatiskt. Jag läste en bok här för några veckor sedan. Carina Bergfeldt skriver en bok om en amerikansk fängelsepastor, Jim Brazil. Han blev pastor. Ja, han skriver att hon får skriva den här boken. Det är att han nu var då sjuk i cancer och vill liksom lämna över på något sätt, och så får hon förtroendet att skriva. En bra dag att dö heter den. Och det berättar om den här mannen, och det märks att hon är så fascinerad av honom. Så vitt jag vet så är inte hon troende, men hon skriver liksom väldigt rakt på sak. Hur han började som pastor, men det kände det funkade inte. Han blev sjukhuspastor, men han kom in med fängelsepastor lite bättre. Men så utav nästan en slump så blev han inkallad att finnas med vid avrättningar utav fångar. Och bara känna att det här är min livsuppgift. Att i precis sista ögonblicket för de här människorna få visa på Guds hyperöverflödande nåd. Och jag tar ingen ställning i det, och det gör inte han heller. Men han bara känner att där var hans uppgift. Och han är med om det, var det 276 gånger. Och möter en massa andra fångar. Och liksom många av dem ger dem det sista innan det är dags att lämna. Och så skriver hon i slutet: hur många människor har du fått leda till Kristus? Jag tror det är ungefär 1500 i sista stund. Och vilken speciellt att känna att det är min uppgift. Ja, så är det med Gud. Han ger oss olika uppgifter. Oftast är det ju bara, som jag sa här, i det vardagliga, i det lilla. Ibland kallar han till stora saker. och svåra saker. Men kom ihåg de här orden. Det måste vara i den heliga andes kraft. Det är ett förtroende från Gud. Han vill visa sin barmhärtighet. Han vill visa sin nåd. Han vill visa sitt tålamod med oss människor. Amen. Herre, vi ber att du talar till oss. Herre, vi längtar så efter att få se mer av dina gåvor och din heliga andes verk ibland oss. Särskilt vad det gäller helande, Herre. Men också att kunna få uppmuntra varandra med profetia. Herre, välsigna var och en här i församlingen. Vi ber också för de yngre som flera av dem är just på kustgården den här söndagen. Välsigna dem också. Få tag på dig, få börja vandra med dig, följa dig, Herre. Tack att du hör bön. Amen.
Ja, nu är jag mätt. Min ande fick jättegod mat. Tack Conny. Ja visst, alla vi får en kallelse av Gud. Och jag vet att Gud kallade mig också. Och det är stor välsignelse att bli kallad av Gud. För jag hör till en folkgrupp som har cirka 35 miljoner människor. Och bland de 35 miljoner Gud kallade just mig. Och det är underbart. Och Gud vill välsigna oss med den här kallelsen. Alltså att Gud kallar betyder inte att han tvingar oss att jobba extra eller jobba övertid. Det är välsignelse att känna Gud. Och när jag känner Gud, alltså jag får kraft, som Tony sa det, och får kraft för att klara mitt ordinarie arbete. Och när Gud kallade mig, han lovade mig att vara med mig alla dagar, och han är med. Och han lovade mig att ge kraft, och jag får kraften, och det är sant. Och vi tror på en trofast Gud. Gud är underbart. Mm. Vi sjunger en psalm nu. Det är min favoritpsalm, psalm 239, saliga visshet. I samband med psalmen vi gör en kollekt som vår natur behöver vatten, behöver regn. Vår församling behöver också en god ekonomi. Och jag hoppas att det överflödar idag. Ni kan swisha om ni har kontanter. Så jag tror vi har en kollektlåda. Så ni kan lämna kontanter där. Precis. När vi går ut så vi kan lämna våra kontanter där. Då sjunger vi psalm 239. Det är diakoni idag. Tack.
Saliga visshet, Jesus är min.